Det här är en podd från Svenska Yle.
Det stormar inom rysk politik och det här ska vi tala om i nyhetspodden idag tillsammans med min kollega Susanna Sjöstedt som kan Ryssland bra. Hej Susanna.
Hejsan.
Hej, det som många säkert funderar på, inklusive jag själv, att vad är det riktigt som Vladimir Putin håller på med nu?
Ja, vet du, det är nog en bra fråga. Jag tänkte säga det här med att först stormar, så tror jag att jag är inte helt säker på att det är liksom rätt ord, vet du? Mm. För att det är ju så att det verkar som att det är en jätteväl regisserad pjäs det här. Att det är ju inte egentligen nu jättemånga människor som är helt superupprörda över vad som har hänt. Mm. För att den där ryska politiken ser liksom ut så att oppositionen är ganska mycket liksom, vet du, ute till vänster, så att säga. Så att det där, det som nu människor som jag vet jag lite läst och kollat och så här, vet du, följt med, så det där, så den allmänna bedömningen är att Putin bäddar nu liksom för sin egen framtid. Mm. Och då är det ju så att han är nu president, men att han är president bara 4 år framåt. Det vill säga 2024 måste ha en annan lösning. Och man har länge i Ryssland pratat om det som man kallar för problemet 2024. Och problemet är då det att Putin inte längre är president. Mm.
Är det någon annan som tycker att det är ett problem eller bara han själv?
Han har ju förstås liksom en stab omkring sig. Han har en massa lojala, goda liksom, ska vi säga, KGB-kompisar och andra. Det är ett system helt enkelt. Den politiska makten bygger på att Putin är där och är stark och bestämmer ungefär allting. Så att förstås, inte det är enbart han, utan det finns liksom en hel grupp med många människor med många intressen och så här, som gärna vill hålla det kvar så som det är. Det som ju var lite roligt igår, jag vet inte, det finns ju den här oppositionspolitikern Alexej Navalny, som hade tweetat, som alltid med jämna mellanrum så kastas han i fängelse för några korruptionsmisstankar och sånt här. Och det där, han är ju ett ständigt irritationsmoment för Putin. Och han hade då tweetat en bild från den här presskonferensen där Putin då berättade att nu vill han liksom genomföra sådana här reformer. Och, det där, och där sitter då premiärminister Medvedev, som ju sen då sa upp sig / fick sparken senare. Precis. Och sover. Och så skrev den här valningen att det enda som, att nu blir det liksom förändring, att det enda som inte förändras är liksom Medvedev som sover.
Just det, precis. Men det här Putin och Medvedev, så de har ju gått om lott i toppen av den ryska makten ganska länge, och det är ju någonting som åtminstone för mig och säkert många som mer har följt med så kallad västerländsk politik, så det är ju sig lite bizarrt det här att ena är premiärminister och andra president, och plötsligt byter de om och ena är president och andra premiärminister. Så hur är det här möjligt? Varför gör man det på det här sättet? Hur kan de göra så här alltså?
Ja, alltså det är ju helt, helt jättekonstigt ur vårt perspektiv. Medvedev är ju nog dock säkert att betrakta som en liksom jättelojal lakej, som inte utmanar Putin på det sättet. Man ska ju ha ganska lite egna politiska ambitioner om man går med på att liksom byta. Det var ju så att först var Putin då president i 2 sådana här liksom på varandra följande perioder, och sen så är den ryska grundlagen sån att man får inte vara det mer än 2 på varandra följande perioder, och det här då kom gränsen emot 2008, och då måste man hitta på någonting, och då blev då Putin premiärminister och Medvedev blev president, och det här ordnade då Putin, och så att Medvedev 4 år, och så bytte de igen så att Putin blev president, och sen under tiden har de då sen förlängt de här presidentperioderna, så att nu är det den ryska presidenten 6 år, precis som i Finland. Och då har ju Medvedev då varit så att säga med där hela tiden, men inte har han ju liksom villat något som hemskt mycket själv. Närmast kanske stuckit ut genom att han har tagit till på sig liksom en massa negativ publicitet. Mm. Och nu så var det ju då så att Putin höll sitt tal igår, och sen så blev alla då förvånade en stund efter, för då hade de Medvedev presskonferens som meddelat att okej, att regeringen avgår, han lämnar in sin avskedsansökan. Och det här var helt okej för Putin, och han hade ändå snart en annan som han tyckte skulle bli då premiärminister. Mm. Och det sägs att Medvedev nu då skulle bli en sån här, få en vice ordförandepost i ett säkerhetsråd, som är en sån här liten egen gruppering där inom Kreml.
Men sen om man tänker på det här att det har gått så att säga ändå så där hand i hand, eller om Lotto nu då avgår Medvedev, och den här får nu en sån här, då kanske en sån här lite tröstepost eller vad man ska kalla det, men den är ju ändå klart en lägre posten han har haft, så hur den relation skulle du säga att de här två två männen i, där i maktens topp du har, alltså Medvedev och Putin?
Den är säkert inte jämlik, om man säger så. Mm. Men den måste ju bygga på någon slags lojalitet från Medvedevs sida. Att Putin behöver någon som inte kritiserar, som inte utmanar, som inte liksom har så hemskt mycket egna politiska visioner och linjedragningar och som kan liksom byta plats med. Men det är just, igår var det flera just analytiker som funderade, skulle de kunna göra samma liksom trick nu igen då, eftersom den här grundlagens definition om hur länge Putin får sitta som president, eller vem som helst får sitta som president, då kommer det emot igen här nu då, om 4 år, liksom switcha på nytt. Men det då, det tror man inte på, för det var liksom ganska genomskinligt, det var ganska impopulärt bland ryssarna, och efter det så blev det jättestora demonstrationer som sen kvästes.
Just det.
Så att det där, och han är alltså impopulär, Medvedev, och överhuvudtaget liksom det här partiet då, som också då har skapats, Förenade Ryssland som det heter, så inte det heller speciellt populärt. Men.
Nå, den här Mishustin då, som föreslås bli ny premiärminister, vad är han för en typ? Är han en ny Putins nya lakej, eller har han egna åsikter och egna tankar?
Nu ska jag vara riktigt ärlig, så hade jag aldrig hört om Karin för det liksom igår. Mm. Men han har ju nu varit liksom chef för Skatteverket där och det där. Och har också liksom, är kunnig när det gäller liksom informationsteknologi och sånt här. Och det där, vissa säger att han har gjort ett gott jobb, drivit in skatter och så vidare, lyckats med det. Det är helt möjligt att han är liksom en sån här, ett test. Man kan kolla att vem kommer nu sen som nästa president, att eventuellt då den här. Vissa säger att han hade ett gott renommé sen fast och har liksom lyckats utrota korruption, och så finns det då andra uppgifter om att nej, så är det nu inte alls. Det är säkert så att vi kommer att se liksom lite olika människor på något vis passera revy, att vem skulle kunna bli den här nästa presidenten. Men det som är intressant i sammanhanget är ju det, att nu kan ju Putin kan inte vara president efter 2024. Mm. Det som han nu gör är att han genomför sina reformer, eller vi får liksom beta i grundlagen och ändra där, så att den kommande presidentens makt är jättemycket mindre än den som han har nu själv.
Just det.
Så Putin vill på något vis garantera att han själv har makten. Det behöver inte heta presidentpost. Nej. Det behöver inte heta premiärministerpost. Det kan vara liksom ordförande för what not-råd. Då finns det ett sånt här liksom statsråd, Gossavjet, Gosodarstvenisovjet, och det finns det här säkerhetsrådet. Och det finns olika modeller. I Kazakstan så hade länge en president, Nursultan Nazarbayev, som höll landet liksom i ett järngrepp. Och sen här i höstas tror jag det var, så avgick han då som president och bakade åt sig en liknande post, att han leder nu då liksom senaten och leder ett råd och är egentligen den som styr landet, medan där sitter en annan president.
Mm. Finns det ingen som sätter stopp för det här eller demonstrerar emot det eller någonting? Att det är ju sig, eller så där, ur vårt perspektiv, ganska absurt att det bara går att göra så här, att man bara det där på något sätt bäddar för poster i vad heter det, i maktens topp i det egna landet, och så sätter ingen stopp för det.
Det är helt utomordentligt märkligt. Det där, nu finns det säkert de som på något vis försöker. Så men det där systemet är jättestarkt. Och där finns ju förstås nu, så kommer jag ihåg att Putin är en gammal KGB-agent med alla de liksom hemliga grupperingar, och så har vi hela liksom sovjettidens politbyrå, ska vi säga, tradition i grunden, att det liksom finns en och Sarius och så vidare, att makten finns i någon liten klick, och inte kanske då i en parlamentarisk demokrati så som vi uppfattar det här i Finland. Så att jo, det finns förstås, det finns oppositionspolitiker, det finns folket, det ryska folket själv, men hur de sen kommer åt att protestera och faktiskt att det spelar någon roll, så det är ju sen då en helt annan fråga.
Nu har ju Putin också talat om att ändra på konstitutionen så att internationell lag inte mer skulle så att säga stå över rysk lag. Men är det här ens möjligt? Det låter ju som en sak som inte egentligen borde vara möjlig att genomföra, men är det i Ryssland?
Jag har läst lite ryska tidningar nu idag, så vissa menar att det är inte ens möjligt. Det finns liksom vissa såna paragrafer som man inte helt enkelt får ändra på i den ryska grundlagen. Och det som ju där, var det nu paragraf 17 eller någon sån här artikel 17 kanske. Men det som kan bli bekymmersamt på riktigt är ju det här då, att Europeiska människorättsdomstolen, den står ju liksom över. Och många ryska människorättsaktivister så har ju vill ha kvar liksom Ryssland i Europarådet till exempel, för att de ska kunna få någon rätt där. Och det här är ju kanske nu oroväckande. Sen redan nu så kan det finnas liksom såna situationer där rysk lag på något vis liksom ändå gäller mer än en internationell lag hade där. Så är någon kommentar. Men den här liksom människorättsaspekten, så den kommer nu att bli intressant, om man säger så.
Är det också en orsak till att Putin vill göra den här förändringen, att det inte mänskliga rättigheter inte är så viktiga för honom?
Nej, det är inte alls omöjligt. Det är inte alls omöjligt. Och det är jätteintressant nu att det är liksom den här grundlagen, tycker jag alltså, som är i fokus för de här förändringarna. För hittills har de inte velat liksom röra vid grundlagen. Att den här grundlagen är ganska ung. Den kom till då efter att Sovjetunionen liksom rasade samman från början på 90-talet. Och den har ansetts vara ganska så liberal och trygga en hel del mänskliga rättigheter nog. Men sen har det liksom införts en massa andra justeringar under årens lopp. Så att det där, så nu tar man då till den. Att kanske man har testat nu redan det här. Tog att Putin har varit två perioder president och sen så bytte de liksom på premiärministerposten. Och vad gör man nu då? Okej, vi testar så här.
Precis. Men nu om man tänker, nu sitter vi ju här i Finland och följer med det här politiska läget, speciellt vi journalister sitter och följer med det, och vi får ju en lite kanske just märklig bild av Ryssland och den politiska makten i Ryssland. Men sen om man tänker på de vanliga människorna i Ryssland då, är det här också deras Ryssland, eller är det så att livet går vidare och de kanske inte bryr sig så mycket om vad som händer där på liksom inom politiken, eller hur mycket påverkar det dem?
Jag tror att det finns en stor del av ryssarna som inte överhuvudtaget bryr sig nu om det här, för de är så trötta och de liksom har hela tiden väntat på att ingen har väntat sig att Putin skulle bli en glad pensionär som spelar bingo liksom. Så de har väl väntat på något sånt här. Och det där han orkar kanske inte engagera sig politiskt, utan de sysslar nu liksom med sina egna liv och kanske med sina egna medborgarorganisationer. Vissa är ju väldigt, väldigt modiga och gör ju en hel del saker. Så finns det ju liksom en ny generation, de unga som har ett annat jämförelsematerial. För att de här ryssarna nu, så de är jättemycket mer belästa, beresta, språkkunniga. Alla har varit utomlands liksom till en massa olika ställen.
Precis. Ryssland är inte lika slutet.
Det är inte alls lika slutet när som under sovjettiden. Det finns liksom en järnridå på det sättet. Och det här gänget är ju inte alls liksom blåökt på något vis. Så det finns olika såna intressanta strömningar där man faktiskt på olika sätt försöker då protestera. Och det är ju jättesmart att när det liksom, eller man gör då, man, som vattnet söker man nya vägar. Det var i något skede när det bestämdes att många människor får inte protestera samtidigt, så hade de liksom ordnat de protesterna så att det är en som står liksom 10 minuter med ett plakat och så kommer nästa. Och sånt här. Så garanterat kommer det att komma någon slags motreaktioner. Men det som ju också är intressant nu i det här nya förslagen är ju det att som president, till exempel, så sägs det att man måste ha bott i Ryssland 25 år och man får inte ha haft liksom någon liksom, vet du, bott utomlands eller haft liksom dubbelt medborgarskap eller sånt här. Och på det här sättet så torpederar man ju då till exempel två sådana här profiler som vi åtminstone här i väst känner till. Och den ena är då Mikhail Hodorkovsky, en sån här oligark som slängdes i fängelse och som ansågs vara ett hot. Och samma Navalny som studerade vid Yale för kommande presidentskap, ska vi säga.
Men om vi ser ännu mer lite på sådär Putin som person, så det är ju nästan lite, skulle man kunna säga, en sån här kult kring honom och också en sån här lite skämtsam, jag menar det finns kylskåpsmagneter där han rider på olika djur, jag har själv en sån som jag har fått i present. Jag måste erkänna att jag själv har fått i present av en kompis också en sån här mugg med Putins bild, så jag dricker de facto morgonkaffe tillsammans.
Okej, så du är liksom lite Putin-fan då på något vis?
Jo, eller jag har en sån här kanske lite konstig fascination, för att det är någonting väldigt fascinerande med hela det här fenomenet.
Ja.
Men sen om man tänker så där allvarligt, så ter han sig ju nog ganska oberäknelig, åtminstone så där i mina ögon. Och vi är ju nära grannar till Ryssland. Behöver vi vara liksom rädda här? Hur mycket påverkar det där spelet där oss här,
vad
ska du säga?
Jag tror nu inte att vi ska behöva vara rädda, men jag tror att vi ska vara vakna. Det ska vi vara. Putin är ju jättefascinerande, men när jag tidigare har liksom gjort något gjort, så det finns ju massor med liksom jättevackra unga ryska flickor som är liksom grymt förälskade i Putin och tycker att han är helt superhäftig. Ja. Och det är klart att han är liksom rider då barbröstad och slåss med tigrar och hittar liksom fornfynd och spelar flygel. Och, fast det gick väl nog, tyckte jag. Det som jag hörde var liksom sen då lite falskt, men i alla fall så
han har sett en jättebra, vad heter det, video där han spelar jättevackert.
Är det så? Okej, men vad är det han då?
jag vet inte så äkta ut, men det kan man inte veta.
Nej, det kan vara vad som helst. Nej, jag skulle inte kanske satsa mina kort på Putin då, om jag säger liksom så här som kärleksintresse kanske med det där. Men nu är han ju intressant och ett fenomen, och det där är ju liksom lite spännande att det finns liksom någon slags stabilitet då. När det på så många andra håll kanske är så att vem är det nu egentligen som bestämmer om makten är liksom, jag tänker några europeiska länder eller något sånt här. Men det där han...
Att han kan vara en sån stabil punkt också
han,
på sätt
jo, vis. Jo, han vill ju framträda som stabil, men han är ju liksom nog hänsynslös. Det är ingen snällis. Eventuellt oberäknelig, det vet jag inte. Men makt vill han ju ha. Och stärka Ryssland, det vill han. Och att Ryssland ska vara med vid de här viktiga borden när saker till bestäms, det vill han. Och det har han lyckats med.
Yes, en fascinerande person alltså, men eventuellt då oberäknelig, Vladimir Putin. Vi har alltså försökt förstå den ryska politiken och vad där riktigt händer lite bättre. Jag heter alltså Johanna Minkinen och det är min kollega Susanna Sjöstedt som känner Ryssland bra som jag har talat med. Och fortsätt lyssna på Nyhetspodden.